bästa lyssnare. Välkomna in till Lundströms bokradio. Idag har vi tagit oss ut ur studion min. Av epidemiska skäl sitter jag hemma vid. Jag är frisk, men jag är i karantän. Och vår flotta sändarbuss har åkt hem till veckans författare. Det är Jan Lööf som bor dit vi ska. Han är född 1940, är författare, konstnär, serietecknare, jazzmusiker, en av skådespelarna i det legendariska barnprogrammet Tårtan och mannen bakom ett 20-tal barnböcker som barn i drygt 50 år läst och läst om.
Socker, grädde, nötter och mandelblad. Och så sist men inte minst, en liten ros av marsipan.
Flera av hans böcker är samtida svenska klassiker. Sagan om det röda äpplet, Morfar är sjörövare, Skrotnisse, Historierna om Felix och Böckerna om Pelle. Alla med både text och bild av Jan Lööf. Den som sett en bok av honom känner igen stilen. Det är Jan Lööfska signumet. Det syns direkt om det är han som gjort boken du håller i. Och mer konkret vad det är hoppas jag att vi ska kunna komma närmare här under samtalet vårt. Jan Lööf, välkommen.
Tack ska du ha.
Var är vi för det första? Alltså, var är
ja, vi är hemma i det som var min frus hus. Jag har under väldigt många år gjort mina böcker nere i Grekland, för det är där jag har haft min arbetslokal. Och i Sverige har det inte blivit så lyckat för mig att sitta. Och jag har ju sysslat med annat så fort jag är hemma. Eftersom jag har spelat jazzmusik så länge så handlar det mycket om det och så vidare. Men nu är det slut med mitt boende i Grekland, för jag får inte vara där för min fru längre. Jag ramlade i de här gamla stentrapporna, slog mig i höften så att det blev, och fyllt 80 år, och då helt plötsligt så har man blivit lite äldre. Så känns det. Och då håller jag på att bygga en ny ateljé åt mig här, som snart är inflyttningsbar, och då jag kan inte jobba här. Det är sån här öppen planlösning, och min frus katter de är ju tekniskt intresserade och kommer upp vid datorn och ska leka med den och så vidare, så det går inte att jobba. Man måste kunna stänga dörren omkring sig, och det kommer jag kunna nu.
Men du, det är någonstans utanför Stockholm. Du kanske vill hålla det lite...
Nej, men det gör inget. Det är Mälaröarna. Kommunen heter ju Ekerö, men här finns ju många öar. Och det här är ju ett urgammalt ställe. Postadressen är ju Svartsjö. Och det handlar ju om Svartsjö slott. Och där finns ju även lämningarna av Gustav Vasas gamla slott. Så det är fint värre här ute. Kyrkan, den är från 1100-talet.
Hur ser det ut där du...
Om man tänker sig att det finns en liten skog som är en del av vår tomt. Eller, den är 800 meter gånger 500 meter. Som är som en liten ö omgiven av åkrar och lantbrukare. Ja, det är en stor gård intill här. Och den skogen, den är ju liksom vår egen, för det är ju ingen som kommer vid det enda huset som ligger, kan man säga, i anknytning till den här lilla skogen. Och där här finns både en rävlya. Och nyligen så stängde vi källardörren och öppnade den efter några dagar, så hade en rävunge låsts in där. Så att här är frid och ro, och tittar man ut över skogen så tror man att man är långt bort liksom på landet. Men det tar bara en halvtimme in till Stockholm.
Men var är du då född och uppvuxen?
Ja, det är ju Trollhättan, och det är ju Ja, det var ju en typisk industristad på 40- och 50-talet när jag bodde hemma då. Och sen hade jag en pappa som var... Han hade ju samma intressen som skrotnisse. Alltså han hade en verkstad där han satt och pulade med uppfinningar och så. Så att han jobbade inom flygmotor, hette ju industrin. Så han gjorde ju... måttverktyg och såna här saker. För att de konstruerar ju egna jetmotorer till stridsflygplanen. Det syns ju även i mina bilder här och var att det finns den bakgrunden.
Det syns, det kan vara mycket skrot i bilderna. Men och var i Trollhättan bodde du?
Jag bodde i utkanten av Trollhättan, det heter Skoftebyn. Och det var en del av Trollhättan som när Trollhättan blev stad så försökte de ju undvika att ta med Skoftebyn. För det var lite, vad ska man kalla det för? Ja, det var... udda personer som bodde där. Det fanns bara två sorter egentligen, och det var de religiösa och sen var det de som söp som bodde där nere. Så att det var ett roligt gäng.
Ja, hur var det att växa upp där? Då var det...
Jo, men det var ju jättekul för att mamma och pappa var ju, de träffades inom missionskyrkan, men själva var de ju fritänkare, så att släktingar och vänner var ju, tillhörde ju kyrkan, frikyrkan alltså. Men våra grannar var ju inte det, så att det var ju mer tjosan. Huset intill hade, det var så gammalt så det hade jordgolv. Jag vet att de pojkarna där var inne och vad modernt ni har, sa de om vårt gamla hus. Så att det var verkligen den gamla tiden helt enkelt.
Och det här är ju då 40-talet.
Ja, det är 40-talet. 1945 köpte de det här gamla huset. Mm. Och då var det ju, kriget tog slut och det var ju fortfarande kuponger man fick handla mat. Aldrig att jag tänkte någon gång att vi hade det fattigt och så. Man visste att var det köttbullar så var det 3 köttbullar man fick. Det var aldrig något som man klagade över.
Vem var din mamma?
Ja, min mamma var ju, hon gifte ju ner sig. Min mamma var ju borgerlig göteborgska som hade träffat denna bohemen Hilding, som min pappa hette då. Så att hon fick ju... Jag vet inte om hon någonsin vande sig vid den här miljön egentligen. Hon var ju hemmafru, men hon fungerade väldigt mycket som någon slags lärarinna åt sådana barn i bekantskapskretsen och en vidare krets som behövde hemhjälp när jag läxer och sådär. Och min pappa, han hade ju pianolektioner för folk, han var pianist också. Så att det var väl något slags kulturellt hem trots allt, måste man väl säga.
Men ja, hon måste ju ha varit var de som kära i varandra, märktes
ja,
det?
Ja, de var... Jag vet inte vad jag ska säga. Min far var ju väldigt egocentrisk. Han var ju något slags snilligt på två områden. Och det ena var ju musik och det andra var matematik. Men på andra områden var han ju väldigt outvecklad när det gällde socialt och så vidare. Så att han var ju udda person och kanske svårt att bo ihop med trots allt.
Hur kunde det visa sig då till exempel?
Han hade gjort egna gevär som han hade fått licens för. Han sysslade mycket med det. Att, han hade ju ett gammalt mausgevär också. Med någon slags liten, man kunde sätta på en apparat så man kunde ligga och skjuta prick på en liten måltavla. Den låg han under köksbordet. Och så när det kommer gäster in, då reser ju inte han sig upp, utan han ligger fortfarande och gör såna här mantelrörelser och skjuter och så. Ja, det här är min man, får hon säga då, sen går de in i vardagsrummet och så vidare. Han,
ja.
Ja, han hade inga riktig koll på hur man skulle uppträda. Det hade han inte.
Och så mycket järnskrot då, som skrotnisse.
Ja, visst.
Ja, men sen då sökte du dig till Konstfack i Stockholm. Det måste ju ha varit ett hyfsat stort steg där i början av 60-talet.
Ja, det var ju. Jag hade ju pappa, en syster, Märta, som bodde på Roslagsgatan i Stockholm. Hon var gift med en stockholmare. Så att det var där jag bodde första året inneboende.
Och bland eleverna på skolan fanns då Lasse Åberg, glaskonstnären Bertil Wallin, konstnären Carl Johan De Geer och artisten Robert Broberg.
Ja, just det.
Hur var det att gå där?
Ja, det var en väldigt, det var det som betydde så mycket på en sån skola, att man träffade annat folk som hade liknande idéer som man själv. Däremot kom jag lektionerna och lärare och sånt kanske spela mindre roll, utan det var ju samvaron med andra. En avgörande grej, det var ju att jag hade några kompisar där, bland annat Christer Broberg, som inte är släkt med den andra Broberg du nämnde.
Utan han, Robert.
Nej, utan han är alltså bror till min blivande fru. Plus en annan snubbe som var, ja, vi var alltså ett gäng som visste att vi ville bli på något sätt någon form av artister. Och i och med det så kan man inte utgå från att vi skulle bli lyckade artister på något sätt. Det gick inte att räkna med. Däremot så kunde vi förstå att, att vi inte kunde ha familj och barn. Det hade ju inte funkat. Och alla vi tre, vi höll ju på det där. Det är ju lätt att komma med sånt löfte och sen kanske man får träffa någon fru, får en fru som vill ha barn. Så att, men i vårt fall så stämde det hela, så att vi skaffade aldrig några barn.
Men hur många av er som sen gjorde tv-programmet Tårtan hade funnit varandra via Konstfack?
Ja, det var Håkan och det var Carl Johan och det var Christer och det var jag. Ja, det var nog nästan allihop.
Men om man då går till böckerna och till en bok som kom 1976, den här boken Skrotnisse här.
Ja.
Så vem är Skrotnisse?
Ja, alltså själva figuren är väl en blandning av mig själv och min far egentligen, men han är väl mer lik min far. Jag har just precis kommit ut med en ny Skrotnissebok.
Ja, så boken Skrotnisse kom 1976,
ja,
som
men,
en tv av det hela.
Men just i dagarna har det getts ut en ny Skrotnisse och hans nya vänner heter den.
Just det, och ja. jag har läst den och jag ser att Skrotnisse, han har blivit lite äldre, eller hur?
Ja, det är inte så han har blivit. Ja, jo, sonen Kalle är ju medelålders också. Så,
just det.
Ja.
Han har stora öron, stor näsa, han är lite stel i kroppen.
Ja.
Han är kaffefixerad, vintergrå i ansiktet. Allt hänger lite i ansiktet på honom, ja. Och magen putar ut och hatten är på, kanske för att värma det allt kalare huvudet.
Ja. Just precis.
Men han köper och säljer skrot.
Ja.
Men lagret i den här nya boken, lagret har stängt på grund av trötthet, står det.
Ja,
på en skylt.
Ja, just det.
Vad är det som gjort honom så trött?
Ja, det ska ju förstå att han har blivit gammal och är känslig för första gången. Han har varit helt fri från allt sånt tidigare. Men nu blir han orolig för de här djuren i och med att han kommer på att apan inte har någon körkort och sånt där. Va?
Ja, Han har ju ett gäng djur som stör honom.
Ja, just det.
I hans ensamhet. Han skulle vilja göra färdigt en robot, men de stör honom.
Ja, visst. De är ju slöa och de är bråkiga där och river sönder möbler. Och... Men så han skickar ju iväg dem på någon slags resa de gärna vill göra då. Men blir orolig sen när han inser vad han har gjort liksom. Och då hjälper sonen honom att försöka leta reda på de djuren. Och sen sker det blir en slags dramatik där. Kring en figur som man tror är den onde liksom i boken. Men det visar sig att han är inte det.
Ja, Skrotnisse och hans nya vänner, den boken, utan att avslöja för mycket, slutar den ändå med att djuren hittar något sorts nytt hem. Och Nisse, han ska då hem igen. Och vad tror du att han gör, om du får gissa, när han kommit hem? Kommer han igång där med sin robot han längtar efter att bygga?
Ja, han har ju aldrig något problem med vad han ska göra, för att han var alltid sysselsatt. Det var ju även min far. Han hade ju behövde aldrig söka efter något att göra precis. Men så att han är väl en pensionär som lever på ungefär som jag gör. Jag är ju aldrig pensionerat mig, så att säga. Jag tror att man måste anmäla sig om man ska bli pensionär. Ska man inte det? För att få pension. Man är ju inte pensionär om man fortsätter att jobba. Det finns inget som stoppar mig från det. Till skillnad från Zlatan, han måste ju snart sluta. Det är ju väldigt orättvist.
Ja, hörni, ni lyssnar på Lundströms bokradio med Jan Löv. Han som skrivit och tecknat flera svenska barnboksklassiker. Själv måste jag ha läst Morfar är en sjörövare och Sagan om det röda äpplet. Ja, över 100 gånger högt för mina barn. Och här är vi nu på Mälaröarna utanför Stockholm där han bor. I dessa tider när vi har att hålla avstånd. Jag sitter själv faktiskt hemma. Och Jan Löv sitter... Ja, hur sitter du?
Jag sitter i en lustig lokal som egentligen från början är tänkt som en konstnärsateljé åt min fru. Men i och med att hon gillar prylar, så blir det mer och mer förvandlat till ett vardagsrum. Och nu finns det inget kvar av någon ateljékänsla. Däremot är det väldigt fin akustik här. Så att man kan spela in musik här, vilket också har gjorts.
Ja, i förordet till en tjock bok som heter Jan Löv sagosamling med flera berättelser av dig, som utgiven 2017, då skriver Ika Johannesson i förordet om hur det är att vara i din bildvärld.
Ja.
Och hur det kan ta många läsningar att upptäcka alla detaljer i en bild av dig.
Ja.
Hur vill du ha bilderna? Vad strävar du mot?
Ja, jag har nog varit väldigt mycket ute efter något konkret, nästan som om det vore ett dockskåp som man kunde gå in i, så att säga. Så jag gillar ju den tredimensionella känslan. Och det som kallas för realism är till skillnad från naturalism i konsten, så är ju realismen någonting helt annat. Det är ju att ett barn exempelvis ofta tittar på kanske en häst på en bild och inser att det är en skojig teckning på en häst. För den kanske är fantasifullt gjord och har konstiga färger eller någonting. Medan mina hästar är väl mer tänkta att barnen ska kunna säga till sig själv, och där är en häst på riktigt. De ska inte behöva tänka på att det är en bok, utan det är det som är realismen, och det är väl det jag är ute efter.
Men dina huvudpersoner, de är ofta gubbar, pojkar eller djur som Fabian.
Ja. Det. Ja, detta är mitt problem, eller har varit det i alla fall.
Just det. Nej, men alltså, de här huvudpersonerna, de får ofta chansen att vara med om ett spännande uppdrag.
Ja.
Och det blir äventyr, och under resans gång händer det en massa.
Ja.
Men dina huvudpersoner, de tar det mesta med ro. Varför blir de så sällan jättearga eller väldigt glada eller superledsna?
Ja, det beror ju på att jag försöker ju hålla mig bort från det som de allra flesta av mina kollegor är bra på. Jag tänker på den bortgångne Ulf Stark och andra som just kan detta med barns psyken. Och det skulle ju aldrig finnas någon som frågar ett barn i mina böcker om hur mår du, lille vän, eller något sånt där. Jag håller mig borta från det, för det, jag är inte bra på det. Sen dessutom så är det ju, undviker jag ju att ha något ärende eller så i mina bilder. Jag brukar ju diskutera sånt med mina förläggare. Och där handlar det väldigt mycket om att de vill ju gärna ha någon samhällskritisk någonting lite i förbegående. Men det drar jag mig för att göra. För det känns onaturligt på något sätt.
Men det kanske sprider någon trygghet i boken, tänker jag. Att den här personen som man ändå följer och identifierar sig med i stunden aldrig kommer att reagera så oberäkneligt egentligen.
Nej, men det stämmer naturligtvis. Att det finns något som... Carl Johan Dier hade till och med en utställning som heter Trivsel, heter den. Och det finns en viss typ av trivsel som man kan få, om du tänker ett hav, stormande hav, och med en liten ångbåt i de höga vågorna, fast kaptenen står i ett litet utrymme som är både varmt och upplyst och trivs där inne. Det finns en slags trygghet i en stormande omvärld, så att säga. Så den där trivseln är nog någon grej som jag gärna vill ha med, liksom.
Men när du ska börja med en ny bok, alltså, hur börjar en ny bok för dig? Vad kan komma först?
Ja, du... Det bästa är ju att börja med att försöka få ihop en bild som på något sätt man kan tänka sig en fortsättning på. Det är svårt att börja med bara ett vitt papper. Utan jag brukar ju, det är det som är det fina med datorn, att där finns ju mitt bildbibliotek och massor med gammalt som jag har glömt bort. Ja, och så tittar man på det, och så kan man väldigt enkelt sätta ihop några prylar på datorn. Så gör jag ju ofta när jag gör en bild idag, att jag gör ju färdigt rummet, om det är ett vanligt vardagsrum eller ett kök, så finns det ju färdigt som bild, och sen börjar jag möblera det. Och kanske i köket, så ja, men där har jag en gammal rostfri kastrull som jag har tecknat förut. Ska se om den passar. Ja, det gjorde den, och så vidare. Man kan fungera mer som en teaterdekoratör. Man går in i bilden och ljussätter. Och det är fascinerande. Datorn har ju gjort total förändring på mitt sätt att jobba. Den saken är klar.
Men för att gå tillbaka, så var det ju som så att 1966, då det är det året då dina två första böcker kommer.
Ja.
En trollkarl i Stockholm som kanske glömt sportens mula.
Ja.
Men också boken Morfar är sjörövare som kom för att stanna. Hur kom den boken till?
Ja, då var det ju som så att jag flyttade alltså där jag tackat min första fru för så många gånger, för att det var verkligen läckat liksom, att vi flyttade från Stockholm och konstverk till Malmö, för hon fick jobb där som modedesigner på en textilfabrik i Malmö, och vi hyrde en gammal våning på Bergsgatan i Malmö, och där fick jag sitta ensam och jobba försörjd av min fru då. Och jag sa att när jag börjar tjäna pengar på mina böcker, då ska du få slippa jobba. Och så blev det ju också efter något år. Så att då åkte jag över till Köpenhamn och uppsökte en man där, förläggare, som han var lustig och gammaldags. Han sa, kan inte du gå ut ett slag och sen runda och komma tillbaka? Och när jag kom tillbaka så hade han pratat med sina medarbetare, och så hade han även handpenning kontant som förskott. Så att när jag gick ombord på färjan och åkte tillbaka, så jag tänkte, det här kommer att gå bra. Det här är mitt jobb.
Åh, där hörde jag en katt.
Ja, visst, förstår du det.
Ja.
Hörde du det? Ja,
det var det sen.
Ja, du vet att
radion.
Det hördes i radion. Du vet att hon kommer med presenter till min fru hela tiden. Och det är ju då möss som hon har fångat. Och ibland är de levande och springer upp, hoppar upp i sängen. Men för det mesta döingar. Som hon sen kanske lämna på något ställe där man helt plötsligt bara luktar surt liksom. Ja,
ja, men vi fortsätter framåt i det här, för att det, sen 1974 då kommer boken Sagan om det röda äpplet, ja. Som blir kanske det stora, ja, den som kanske många håller väldigt högt, tror jag.
Ja.
Alltså jag skulle vilja be dig om att läsa starten och berätta vad vi ser på bilden.
Okej, jag har ju förberett mig genom att ha den. Ska vi se vad vi har. Där börjar den, ja. Ja, vi ser då, det är väl en bild från Trollhättan antar jag. Men det är alltså Olssons fruktaffär på Storgatan. Och där förbi den affären går en gubbe som går in i affären, och sen är det en text då som jag börjar läsa nu. Jag ska se. Det var en gång en gubbe i randig kostym som råkade gå förbi en fruktaffär. Det skulle smaka gott med ett riktigt saftigt äpple, tänkte gubben och gick in i affären. Jag fick en tillgjord röst nu, men det gör inget, va?
Nej, jag tycker det är fantastiskt. Jag skulle jättegärna vilja ha det här som godnattsmage.
Ja. Frukthandlaren tyckte gubben såg lättlurad ut och tog fram ett konstgjort äpple av plast. Det här är ett verkligt fint äpple, men det måste digga en stund i solen och mogna innan det går att äta, sa frukthandlaren. Ja, där ser man ju då att på väggen så hänger det en almanacka och där står det 1 april. Så att han är inte bara elak rent spontant genom att lura gubben, utan handlar om 1 april. Och sen fortsätter det.
Det här är ju en ohyggligt snygg cirkelrörelse i den här boken. För att innan den är slut så är det faktiskt så att den här mannen som suktar efter äpplet får det här äpplet, fast det händer på ett sätt som ingen riktigt kan förutse.
Nej.
Vad tänker du om den här boken som blev ditt genombrott då 1974 idag?
Ja, den man är ju alltid trött på gammalt. Det är som den här skrotningsboken. Jag har ju fått det provexemplar, första trycket nu. Men jag har liksom inte velat titta på den. Jag liksom, jag håller på med de här teckningarna. Så att det finns lite av den.
Men det är någonting med historien där som du verkligen har fått till. Att den är så himla snajsig.
Ja, just det. Jag har ju egentligen bara tagit en gammal idé och fixat. Just då tror jag hade sett vad den hette filmen. Den hette Att angöra en brygga. Ja, just det. Och där har de en Alfredsson har ju då ett antal scener som är precis som detta. Det ena ger det andra, så att säga. Och det går runt i en cirkel.
Ja, men du har sagt något annat väldigt spännande. Det är det här med att det är bra att veta vad man inte är bra på. Det har jag tagit till mig. Det jag tänkte att fråga dig vad du menar med det och varför det är bra att veta.
Ja, det tycker jag är jättebra när man... som människa överhuvudtaget är väl det bra att veta att man försöker påminna sig själv om man eventuellt har något onödigt irriterande drag. Och jag tänker på när jag är nere i Grekland och varit där länge, så tappar man ju lite av det sociala. Ja, hela det systemet, det börjar ju med att man får väldigt dåligt bordskick, va, när ingen tittar på. Och sen kanske man inte har, man uppträder lite underligt, man får vänja sig vid. Om man har setat helt ensam i 3 månader exempelvis.
Ja, det går nog ganska fort,
ja, det
tills
det,
man
så det,
lägger
ja.
Av.
Ja, ja. Ja, visst. Man avläser inte lika bra, utan gör bort sig på olika sätt. Innan man är tillbaka igen. Och det beskriver ju han väldigt noga i Gullivers resor. När Gulliver är på hästarnas ö, så är han ju så pass van vid dessa vackra hästar. Så att när han kommer tillbaka till sin fru och familj, han har svårt i början att vänja sig vid deras utseenden. Och han vill hålla sig för sig själv.
Jag älskar den boken, jag läste den så många gånger när jag var liten.
Du har gjort det, ja. För det fanns ju på hästarnas ö, de hette ju hujunnerna någonting på svenska, så fanns det några hemska människoliknande, jätteprimitiva, otäcka figurer. Så att det var det han associerade med sin familj när han kom tillbaka till England igen efter många år. Så att han tålde liksom inte att se människor, det tog ett tag.
Men det är någonting, ja, precis, men det är någonting i din bildvärld också som du kanske tänker på när du säger så där, att det är bra att veta vad man inte är bra på. Och vad tänker du då?
Ja, då tänkte jag på det som jag pratat om nyligen, att det är ingen idé att jag går in och försöker syssla med kärleksrelationer och psykologisk dramatik och sånt. Det är jag inte bra på. Det skulle bli krystat. Jag är ju ändå någon slags väldigt romantisk figur och gillar ju romantisk musik och så vidare. Men jag kan inte det, så jag är inte bra på det. Sen är jag inte bra på att göra vackra bilder, som jag alltid var avundsjuk på dem på konstverk och även på dem nu, som Eva Eriksson och de andra som jag känner. De kan ju vara väldigt vackra bilder med tjusiga färger och sådär. Det kan ju inte jag. Och då är det bra att veta det faktiskt. Att inte försöka se på det.
Det är inte så ofta som de hoppar upp eller ner heller på dina bilder.
Nej, rörelsen är ju... svår att kombinera med just det här formerna som jag är ute efter, att det ska bli någon slags gedigna grejer av saker och ting, och folk ska stå stadigt på sina ben. Det är svårt att kombinera det med en rörelse som finns då exempelvis hon är ju mästare på det, Eva Eriksson, just det. Man ser ju att den lilla bebisen, hur den sträcker sig efter grejer och så vidare. Det kan inte jag, och då får det vara.
Men när du fyllde 75 år, då kom boken Jan Löv, 75 år av dumheter.
Ja.
Och där kan man läsa en hel del om dig. Man kan se fotografier av dina föräldrar och dig och bilder som inte varit publicerade någon annanstans. Så det är en guldgruva för ett Jan Lööf-fan. Och i den här boken pratar du också lite om kärlek och amor i boken här. Så jag undrar dig,
måste jag få höra? Jag har inte läst boken. Jag vågar inte läsa den.
Jaha, du vågar inte läsa den. Men den är jättefin. Det är något att vara rädd för.
Nej, jag har inte läst den i alla fall. Men jag litade på henne, va?
Men ja, det ska du verkligen.
Ja.
Men det är ju Ika Johannesson som har gjort intervjuer med dig där. Den är fantastiskt fin, den boken. Men jag undrar bara själv, alltså förutom den boken, vad är dina erfarenheter? Hur funkar det här med kärlek och förälskelse?
Ja, där är jag ju ganska cynisk när det gäller och ser väldigt mycket ner på det som kallas förälskelse, för man är ju lite kemiskt drabbad där som gör att man gör dumma val. Så de gångerna, det är ju inte många gånger i livet som det har skett. Kanske ett par gånger eller något sånt där. Och det minns jag ju då som väldigt riskabelt tillstånd att vara i. Och det är ju rent lurendrejeri, för det har ju ingenting att göra med verkligheten sen. För att själva kärleken är ju då att man hör ihop en slags tillgivenhet och tillhörighet under lång tid. Men det första är farliga saken.
Så att, vad är det som är farligt med det då?
Nämligen att man är så pass ömtålig så man kan ju råka väldigt illa ut. Det lustiga är ju att kärleken är ju, förälskelsen och kärleken är ju så hyllad genom historien, konsten och poesin. Medan däremot det andra, alltså erotiken, är ju då det är ju det syndiga. Men erotiken är ju egentligen inte någon farlig. Det farliga, enda farliga med erotiken, om man tillämpar den, det är ju att den kan övergå i kärlek. Och då blir det ju inget roligt. Då börjar beroendet och misstänksamheten och allt detta, va? Ja, ungefär så ser jag på det lite hårdraget.
Du gifte dig när du var 23 med Margareta,
ja.
Men hade ni ett så kallat fritt förhållande? Det var ju rätt vanligt då.
Ja, ja. Det var ju helt fritt. Inte för min del, för jag var ju inte så... Jag tror att man hade gjort bort sig några gånger när man var 15-16 och sådär. När man försökte göra sig till för tjejer. Så jag beslutade mig för att jag gör inte det. De kommer nog ändå. Det gjorde de. Men så jag har aldrig varit den typen, så att säga.
Ja. Det är en så rolig scen där i boken som finns med. Där hon liksom ringer dig och säger att jag kan inte prata, det jag har träffat en man som liknar Dean Martin, han är i rummet och nu kommer han, hej.
Ja, men ja, visst är det roligt, hon var jätterolig.
Men blev du inte ledsen? Jag hade blivit otroligt otroligt ledsen över att den som jag var gift med ringde och berättat att nu hoppar jag i säng med en annan. Jag hade ju gått sönder.
Ja. Ja, fast det var ju inte ett sånt äktenskap. Vi gifte oss bara för att vi passade bra ihop. Hon var jätterolig och skojig och fri och sådär. Så att i och med det så var man ju inte svartsjuk alls. Men sen visade sig att jag aldrig varit svartsjuk till min läggning alls.
Men hur har du det nu med kärleken då?
Ja, nu har jag ju den otroliga turen att vi har hittat varandra, jag och och Lilla Enka. Det gjorde vi ju redan för 20 år sedan, men så att hon, hon kan vara ibland när jag är slarvig av mig, så kan hon vara lite så här ironisk och lite småelak, fast det gör ju aldrig någonting, för att hon har ju alltid blicken kvar i ögat att vi tycker om varandra, och då kan hon ju få rya bäst hon vill. Det gör ju bara, sitter och skrattar, och det gör hon också då. Så att det där är väldigt ovanligt. Folk brukar ju vara lite utledsna på varandra. Men vi har ju varit ifrån varandra så periodvis, i och med att jag har stickit till Grekland, för hon har inte kunnat vara med. Hon har haft katter och så vidare. Bara kommit ibland. Så att det är ett väldigt bra sätt att vara lite, att få ett bra äktenskap, att man kanske inte går under skinnet på varandra. Nu var det så att hon byggde om vinden här, för den höll på att ruttna sönder, och då blev det en liten våning liksom åt henne. Men å andra sidan så hade hon ju då, hade vi flyttat ifrån varandra. Man går upp i en trappa då ute i tamburen till hennes. Så att det känns lite konstigt att öppna vid en dörr, fast den blir väldigt liten, mer som en hobbitdörr. Så att vi kan gå in till varandra den vägen. För det kändes lite ensamt då, tyckte hon och jag med. Men vi bråkar aldrig, utan det blir bara skratt och så om det blir bråk.
Men vad ska du göra nu sen när vi har sagt hej då? Vad ska hända då? Här?
Jo, jag sitter just nu och håller på med en bild. Det är nämligen Bruce Springsteen och hans gamla, den saxofonisten, han har dött, som spelar med honom. Så att jag gör den bilden. Jag gör bilder åt en musikhandlare på Götgatsbacken som heter Svenne, som är en gammal kompis.
Nu ser jag Bruce Springsteen och The E Street Band och Clarence Clemons framför mig här.
Ja, du gör det, ja.
Ja, så det är de du håller, det är de jag håller på med. Det är natt då.
Ja, jag kommer hålla på med det nu. Jag ska bara fixa en bakgrund. Jag har gjort själva figurerna, och de har ju Inka godkänt att de är bra. Det är bara det att, och sen säger hon, du får inte ha med Trump, för då blir det där är inget bra på, hon redan sagt till mig. För jag har redan gjort en rolig plakat som kan vara i bakgrunden. För det ska vara lite demonstranter i bakgrunden. Det ska nog vara två gäng. Ett med mer raggartyper, ett sånt där extremhöger gäng då. Plus, och de andra ska vara mer bohemer och studenter och så. Som står mot varandra. De har väl plakat då, och det har jag gjort ett plakat redan, men det tycker inte hon att jag får ha med, för att då blir jag lite pretentiös och tror att jag hänger på och gör något aktuellt då. Så att det kommer jag jobba med när vi slutar nu.
Då kanske Trump ryker då, helt enkelt.
Ja, jag tror att han ryker med, men det beror på. Vi får se.
Jan Löv, alltså, även om vi inte är i samma rum, så säger jag ändå det jag brukar. Tack som kom.
Ja, tack ska du ha själv.
Ja, hörni, vi är tillbaka om en vecka som vanligt. Tekniker på plats hos Jan Löv var Peter Flodby. I redaktionen för Lundströms bokradio, Fredrik Wadström. Och producent är Anna-Karin Ivarsson.